Anneli, du som jobbar i en mindre klubb, liksom en bit upp i landet också. Nu har
Ja.
inte det med saken att göra, men en mindre klubb framför allt. Tycker du att ni blir sedda liksom i tennis-Sverige på kartan?
Nej, egentligen inte. Jag tycker, men som på sociala medier, alltså från förbundets sida, så är det ju mycket, ja, de här stora tävlingarna spelas nu och de här har vunnit det här.
Ja.
Men vi som sitter här i den här lilla klubben, med kanske en pojke då som är överviktig, men som väljer att spela tennis en gång i veckan, och så går åren, han börjar med 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan, 4 gånger, och börjar tävla sen, och gå på fysen. När får vi liksom cred för att vi har gjort den här liksom
Ja, de ska
resa? Ja,
uppmärksamma
men
att vi är
precis.
delar av tennisen,
Ja,
menar du?
precis. Eller alla barn med diagnoser som vi välkomnar och får vara med i del av sammanhang i klubben.
Jätteviktigt jobb ju.
Ja, men det är ju det. Och det känns inte som att vi får cred för det
Nej.
jobb man lägger ner.
Nej, precis, precis. Nej, dels de delarna, men sen finns det också en andra del om man pratar tennis också, att alla klubbar är så otroligt viktiga. För vi har pratat om att det är stora avstånd i Norrland till
Ja.
exempel, att försvinner mindre klubbar blir avstånden ännu större till närmsta hamn
Precis,
och så
ja.
vidare.
Det är ju
Så
så.
det är så otroligt viktigt att alla klubbar, oavsett storlek på klubben, att alla lever liksom
Ja,
så här
jo, men
och
det är ju
fortsätter
det.
utvecklas.
Ja.
Så här, jag vet att det är så här också en svår fråga så här, men tycker du att ni får den hjälpen ni behöver från förbundet eller regionen till exempel? Behöver ni hjälp eller vad?
Alltså hjälp och hjälp behöver man väl inte, men det är väl liksom det här. Jag känner ju inte att jag har förbundet bakom mig
Nej.
på det sättet som jag skulle vilja egentligen. Jag skulle ju vilja att de ser alla, vi alla liksom är jätteviktiga. Men nu är det ju mer liksom, nej men ni är klubbar, ni, vi behöver inte er. Liksom. Det,
Det är så det känns.
ja, det är så det känns.
Ja, okej. Okay. Och det är liksom ett samtal du är ute efter, liksom att höra hur det går och eller hur tänker du om du var i deras sits? Vad skulle du rekommendera? Vad skulle du ge för tips liksom för att se mindre klubbar?
Ja, men någon gång kanske. Nej, men alltså, visst, vi har ju regionerna som jobbar och men de träffar man ju redan hela tiden, och jag sitter ju själv i regionstyrelsen, så att det är ju liksom
Det är dig själv du
ja,
klandrar
men
lite.
och där gör vi ju det vi ska, alltså i regionen, men
Det är från förbundet du egentligen skulle vilja.
ja.
Jag förstår.
Och sen hur man ska göra det, ja. Men det är väl lite attityder också, inställning. Hur ser vi på varann?
Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis.
Jag vill lyfta fram tennisbollen Prince NX Tour som användes under Pace Salk Open och fler klubbar ute i landet börjar använda i sina verksamheter. Jag skulle framförallt vilja lyfta fram hållbarheten, den fina kvaliteten och spelkänslan som bollen har. Jag har själv spelat med och använder bollen under flertalet av mina träningar och kan intyga i att Prince har lyckats få fram en väldigt, väldigt bra boll. Så Prince NX Tour, prova den du med. Jag vill också i samma andetag tacka Lenov Tennis International som är en viktig och stor partner till både podden och till hemsidan baslinjen.com. Lenov Tennis International är ett företag som hjälper att placera tennisspelare på college-skolor i USA. LTI har 100% framgång sedan 2014 i att hjälpa skandinaviska spelare att få tennisstipendium på amerikanska universitet. Det är ett litet företag med stort fokus på kvalitet, service och att ge varje enskild klient största uppmärksamheten. Målgruppen är just tennisspelare och marknaden man vänder sig till är spelare från Skandinavien. Är du nyfiken på att ta reda på ifall college-tennis är rätt för dig eller ditt barn och ungdom? Besök LTIs hemsida för mer information. lenhoftennisinternational.com. du har slagit på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Zennis som du mycket väl kan lyfta ditt spel med hjälp utav. Elektroniska linjedomslut och utmaningar, omedelbar feedback i realtid, omfattande statistik, videohöjdpunkter och mycket mer direkt på banan samt i din telefon. Zennis är den smarta tennislösningen, vilket jag kan intyga eftersom jag själv har testat det. För mer information besök zennis.com eller hitta dem på Instagram, Zennis Smart Court. Som ni redan hört så är Anneli Thunberg gäst i det här avsnittet. Anneli är ursprungligen från Vänersborg men kom till Norrland när hon började på tennisgymnasiet i Kramfors och har blivit kvar sedan dess. Idag jobbar hon som tränare i Härnösands racketklubb och har varit ledare för Region Norr på flertalet resor och aktiviteter. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hur Anneli blivit bemött som kvinnlig tränare, hur spelare från norr blivit mobbade av andra regioners spelare på tävlingar, hur hon upplever att en mindre klubb som Härnösand blir sedd av ansvariga i Sverige samt hur hennes år på Kramfors tennisgymnasium var. Plus givetvis mycket, mycket mer. Vi välkomnar Anneli Thunberg.
Då har jag den stora glädjen att få hälsa Anneli Thunberg välkommen till podcasten.
Tackar.
Anneli, vi sitter ju uppe i Kramfors när vi spelar in det här.
Yes.
Du är från Vänersborg men har bott här uppe mer än halva ditt liv, berättade du för mig igår.
Ja, det är ju så nu.
Hur hamnade du här?
Tennisgymnasiet.
Mm. Från början?
Ja, precis. Ja.
Du spelade mycket själv?
Ja.
Berätta lite om din spelarbakgrund.
Ja, började spela när jag var 10 år ungefär. Och kunde inte ens fånga en lyra i början. Men det gick bättre och bättre. Och till slut började jag tävla rätt mycket. Och sökte in på Riksgymnasiet här i Kramfors.
Ja.
Och kom in.
Just det. Hur var de åren på att gå på ett tennisgymnasium?
Ja, det var jätteroligt. Det är bästa tiden i mitt liv.
Är det så?
Ja, bästa skoltiden är det ju, helt klart.
Okej.
Mycket träning, man fick tävla mycket, göra det man ville.
Ja.
Lite skola däremellan.
Ja.
Och, ja.
Du var ju ganska mycket skadad.
Ja, sista året.
Sista året.
Ja.
Så här med facit i hand, var det något som du kunde gjort annorlunda för att undvika det? Eller var det otur?
Ja, svårt att säga. Jag tror ju mest det var otur. Det var ju korsbandet som rök i knät. Så att jag körde ju väldigt mycket fysträning innan jag började här uppe och det fortsatte vi ju med. Men det var någonting som gjorde att det gick av.
Ja, okej. Okay. Jag är ju dåligt insatt. Det är bara att, är det otur eller?
Ja, dålig koll själv faktiskt, men det var ju, det först hade det liksom gått av lite grann och sen så small det av efter tiden liksom. Okay. Så att
hur var du att liksom bo på liksom hemifrån och gå på ett gymnasium långt från din hemstad när du är skadad då?
Ja, jag tyckte ändå det funkar bra. Alltså jag har alltid varit själv, alltså självgående och klarat mig själv, så att det redan när jag flyttade, när man var 16, så var inte det något problem.
Nej.
Och när man skadade sig, då var jag ju 18. Så att
nästan vuxen.
Ja. Så att det var ju bara bita i det. Och för att få mina betyg så fick jag ju utbilda mig till tränare istället, sista året.
Okej, okay. Berätta mer om det. Hur gick det till? Var det självklart för dig att bli tränare då?
Nej, egentligen inte. Eftersom jag hade egentligen inte testat på det innan. Mm. Men det var ju för att få slutbetygerna. Och jag inte kunde träna på den mängden som vi behövde göra.
Okay.
Så sa tränarna att då får du gå utbildningarna. Och då gjorde jag det.
Och blev tränare på gymnasiet då eller?
Nej, det vart ju efter studenten sen.
Okay.
Men jag gick utbildningar under tiden på gymnasiet. Några utav dem.
Okej. Okay. Hur tyckte du att det var skoj då med en gång? Tränarrollen eller hur?
Ja, men det tyckte jag nog. Sen var vi kanske inte alla åldersgrupper lika roligt i början.
Klassiskt.
Ja, men det tycker jag ju nu.
Ja.
Det jag inte gillade i början, jag hade lite svårt för minitennis till exempel, de här yngsta barnen.
Okay.
Och de tycker jag ju egentligen är roligast att träna nu, okay, idag.
Varför då? Eller hur har du gjort, hur har den transitionen varit?
Ja, men alltså de är ju alltid glada när de kommer. Och, och så ser man ju liksom deras utveckling väldigt fort oftast.
Aha.
Och de gör alltid sitt bästa.
Ja, de gör de verkligen alltid
sitt bästa? Ja, det tycker jag. De är små. Det tycker jag.
Okej. Läckert. Ja. Vi kommer tillbaka till dig som tränare där. Men när du då hade gått de här utbildningarna så började du hjälpa till på gymnasiet som ledare. Förstår jag det?
Ja, alltså efter studenten så jobbade jag ett år som på posten.
Ja.
Som brevbärare. Och sen stötte jag ju på Lasse Bergman då, som var min tränare på gymnasiet på stan här i Kramfors.
Ja.
Och de behövde ju tränare.
Ja.
Och frågade om jag ville jobba. Och då sa jag ja.
Hur var det att jobba som tränare för spelare som du gått tillsammans med?
Ja, det var lite tufft.
Ja, berätta om det. För ni var ju väldigt nära i ålder då liksom.
Ja, det var vi ju.
Ja.
Ja, tjejerna var inga problem.
Nej.
Det var ju grabbarna som hade svårt med respekten.
Ja, hur gjorde du då?
Ja, det var väl bara hänga i egentligen. Mm. Det är inte så mycket som biter på mig, så att jag, även fast man fick lite tuffare ord kanske än vad de manliga tränarna fick, så det var bara att stå ut.
Okej, okej. Okay. Ja. Hur upplever du det idag som tränare i din roll, när du tränar killar till exempel?
Ja, idag ser jag inte det som något problem. Men de första åren var ju, alltså det var ju svårt med respekt både från spelare och andra tränare, manliga tränare i början.
Okej.
Okay. Som ung kvinnlig tränare.
Okej, okay. Hur kunde det visa sig?
Nej, men det var ju som när man var på någon tävling så hejade de på alla men inte på mig.
Okej, okay. Var det så alltså?
Ja.
Ja.
Man blev inte tilltalad eller tillfrågad på olika grejer.
Okej.
Okay. Så här vet jag inte om det var rädsla från deras sida eller att de inte kände mig eller vad det var det berodde på, det vet jag inte. Nu är det inga problem.
Nej, nej.
Men nu har man ju några år i ryggen.
Ja, jag tror att det är att du, det låter ju fel nu, men så här, vunnit deras respekt med åren, eller är det samhället som har förändrats lite?
Nej, jag tror jag har fått deras respekt med åren, ja. Tror jag.
Okej, okay. Okej. Okay. Vad finns det något du tänker att liksom tennisen generellt kan göra för att hjälpa fler kvinnliga ledare in i ledarskapsrollen?
Ja, det här har
så
vi
vill ni ha fler?
Ja, jo, det är ju det. Ja, för jag är ju med i det här med 40 lika och det här tjejgrejen. Och det...
Berätta lite.
Alltså, det är ju svårt. Alltså, det är ju en tuff bransch faktiskt. Det tycker jag ju. Det... Ja, jag har faktiskt inte kommit på något. Alltså, antingen gillar man ju det eller så gillar man det inte.
Att vara tränare?
Ja.
Ja.
Så man måste ju verkligen brinna för sporten för att orka vara kvar.
Ja, ja. Hur får vi fler att brinna för då? När ni har haft de här 40 lika träffarna, vad har ni kommit fram till?
Ja. Ja, det vi har inte kommit fram till något konkret riktigt, tycker jag inte, än i alla fall.
Nej.
Jag har inte varit på alla träffar, men...
Har de varit givande träffarna då?
Blandat.
Mm.
Vissa bättre, vissa sämre.
Ja, okej. Okay.
Men jag tycker det är bra att det görs.
Ja.
Det tycker jag.
Just det.
Men
är det då att vi behöver få fler tjejer att tycka det är kul med tennis ändå i grund och botten för att få dem att stanna kvar? Eller är det att skapa bättre liksom arbetsförhållanden?
Ja, jag tror det är arbetsförhållandena. Ja, men du jobbar alltid kväll.
Men det är ju samma för killar.
Ja, det är det ju. Men då är
inte heller det kul att jobba kväll.
Nej, eller jag har inga problem med det. För då får man ju sova på morgonen. Men... Ja, nej men det är ju det här, många vill ju skaffa barn när man blir lite äldre. Och det är ju kvinnan som ska bära det barnet. Och så samhället i stort så är det ju oftast tjejer som ska vara hemma.
Ja.
Mest i alla fall. Och då blir det ju svårare.
Mm.
Men...
ja,
ja, den där är svår.
Jag tror ju själva grundfrågan är ju kanske egentligen att få in... När tjejer väljer bort ledaryrket så tror jag de gör det före de kanske precis ska skaffa barn också.
Mm. Inte
bara i graviditeten.
Nej. Nej.
Det tror jag alla.
Ja.
Men ja, den är lurig puck.
Ja.
Helt enkelt. Men du känner att du vill vara tränare nu.
Ja.
Det är ditt yrkesval.
Ja. Ja, det är det.
Fantastiskt.
Ja.
Innan vi går vidare på det här med tennisgymnasium bara.
Mm.
Tror du att det är du liksom för att ungdomar flyttar hemifrån och börjar på gymnasiet? Eller hur tyckte du det var liksom i den åldern att göra den flytten för tennisen?
Jag tyckte det var bra. Och jag tror det är jätteviktigt med gymnasierna, speciellt för de som kommer från mindre klubbar.
Ja.
Där man kanske inte har sparringen, eller kanske sparringen finns men kanske inte tiden och möjligheten för en klubbens tränare att träna. Ja. En som vill satsa.
Ja.
Och då är det ju bättre att flytta till ett gymnasium och gå.
Okay.
Så Så att det tycker jag. Jag tycker att de ska vara kvar och att jag tycker de är viktiga.
Ja, ja. Du flyttade från Vänersborgs tennisklubb.
Ja.
Ja. Och kände du att din tennis fick ett lyft då när du kom upp till Kronan?
Ja, det fick det ju. Framförallt var det ju för att träna med likasinnade. Mm. Och mängden ökades. Jag hade jättebra träning i Vänersborg. Men just att få träna med andra tjejer i samma ålder.
Ja, är det viktigt eller?
Ja, det tycker jag. Alltså spelstilarna liksom. För jag tränar mycket med killar i Vänersborg.
Ja.
Är ju en annan spelstil än vad tjejerna spelar.
Just det, just det. Du började sen jobba i... Hette det Vårö Härnösand på den tiden?
Vårö TK.
Vårö TK,
ja.
I Härnösand.
Ja.
Ja. Berätta mer om hur du kom till den klubben.
Ja, det var ju här på gymnasiet och då hade de ju anställt väldigt många tränare. Och så märkte de att det inte gick ekonomiskt. Så att då var vi flera som fick gå.
Ja.
Och då stod jag utan jobb. Så då tänkte jag, men jag åker till Härnösand och kollar hur det ser ut där. Går in i hallen, stendött. Inte en människa.
Okay.
Ja, och så lyckades jag hitta någon vaktmästare till slut. Och så fick jag ett nummer till ordförande i klubben.
Ja.
Och då har jag ju sånt flyt att tränare som har varit där. Han har ju precis dragit bara.
Och du åkte dit på vinst och förlust?
Ja.
Och,
Och kom ju dit och tränaren borta. Och de blev ju jätteglada. Så jag får ju börja på studs. Men vad var det, 30% eller något? För det var fyra spelare från början.
Fyra spelare i klubben?
Ja.
Mm. Och hur många banor var det?
Två banor.
Två banor?
Ja.
Det är, jag vet inte om man kan kalla det en verksamhet.
Jo då.
Ja, fyra spelare. Ja, okej. Okay. Klubbar med mindre storleken.
Ja, precis.
Mm. Och hur gjorde du då? Vad hände då? Det var ändå starkt att de gav dig 30% på fyra spelare.
Ja, det är ju... men det började ju liksom ändå, för då var det ju liksom lite mer reklam och de kunde ta in. Så det började ju växa rätt fort ändå.
Okay.
Ja, så att minitennisen drogs ju igång rätt fort. Och...
Men var det du som jobbar in elever då? Eller? Hur gick du tillväga? Det är intressant, för du står i en halv på två banor och egentligen mer eller mindre från noll.
Ja.
Hur gör jag?
Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg, om jag ska vara ärlig.
Det är det du ska berätta här.
Ja. Nej, men alltså, i början tror jag bara att det kom liksom.
Ja.
Ja, men sådana som kanske hade spelat men slutat då, som tränaren hade dragit, kom ju tillbaka och började spela igen. Så att det vart ju ändå liksom, men då kanske vi vart 20 då liksom, och så kom det ju och...
Mm.
Ja, och till slut så tog ju någon med sig någon kompis hit och kompis där och...
Okej.
Okay. Ja, och sen fylldes det på och sen har det ju fyllts på under alla år.
Ja, men har ni fortsatt, eller du fortsatt göra liksom reklam för tennisen då i Härnösand? Eller har det ordet bara spridit sig?
Jo, vi är ju mycket på sociala medier, har vi ju mycket reklam. Och sen har vi ju alltid haft prova på med vissa skolor då,
ja.
Som kommer. Och som förra året till exempel gjorde vi en stor satsning med skolan som är bara några hundra meter ifrån.
Okay.
Då är det från förskoleklass upp till sexan. Då fick alla komma på en idrottslektion den veckan och testa på.
Okay. Okay.
Och det bara det gav ju 20 nya.
Ja, läckert.
Ja.
Och nu är du uppe på... 75%?
Ja,
70%.
Ja.
Ja.
Men, ja.
Ja, kul. Vad är liksom målsättningen med Härnösands racketklubb? Har jag förstått att det heter?
Ja, det heter vi nu.
Mm. Vad liksom är det, att få folk att testa på tennis? Att alla ska få vara med? Vill ni få fram lite tävlingsspelare? Vad tänker ni?
Ja, alla ska få vara med.
Mm.
Sen självklart är det jätteroligt om det är någon som vill tävla. Och vi har ju flera som tävlar. Men det är ju liksom, kommer det en stjärna så kommer det en stjärna.
Ja.
Är mitt tänk i alla fall.
Ja.
Det är, alla ska få vara med, oavsett vilken nivå och vilken ambition du har.
Ja.
Vi har ju ändå fått fram flera som har gått på tennisgymnasiet sen, när de väl ska börja på gymnasiet. Och
ja. Just det. Upplever du att alla i Härnösand vet om att tennisklubben finns där?
Nej, det tror jag inte.
Nå
ja, det fler. Tror jag.
Ja.
Det tar sig ju lite. Alltså, vi har varit med i den här lokala tidningen några gånger nu.
Mm.
Speciellt med tennis på studs, som är väldigt populärt.
Med äldre.
Ja, precis. Ja. Och sen, jag tror det börjar sprida sig mer och mer. Alltså, det tar ju flera år. Alltså, man börjar från noll egentligen.
Ja.
Och ska få det. Och
nu sitter du här i tennispodden här.
Ja, precis.
Ja. Är du redo för alla samtal som kommer komma in nu?
Ja, eller hur? Ja, jajamän.
Du, jag gissar att du står med en väldig blandning med spelare. Allt från, du sa tennis på studs här, de äldsta, till minitennisen som du tycker är kul, till de som spelar lite mer liksom, tävlar och så vidare.
Ja.
Ja. Hur är det? Liksom, du måste ju anpassa dig väldigt mycket, gissa, efter liksom, vilka grupper du har. Hur är det liksom, som ledare, att gå från den ena timmen till den andra och verkligen tänka om hela tiden?
Jag tycker, för idag tycker jag det är tjusningen i det. Det är jätteroligt egentligen. Mm. Och bara ha samma, det blir ju inte roligt i längden.
Nej, okej.
Okay. Jag tycker det är roligt. Det, ja, det är det som gör liksom en dag lite skojsig.
Ja, men du kommer ju ändå från en tävlingsbakgrund själv.
Ja.
Det är inte så att du känner att liksom, jag vill jobba mer med spelet som tävlar.
I början när jag började som tränare, då var det ju så. Då tyckte jag att alla skulle bli tävlingsspelare. Ja, men ungefär. Sen märkte jag att nej, men alltså, det är inte det som är vårat syfte egentligen med idrotten i Sverige. Vi får ju våra bidrag för att vi ska ju ha en, alltså, en ställe där ungdomar och barn får gå till.
Okej, okay. Men är inte elitidrott också ett syfte?
Jo, men alltså alla kommunbidragerna och från RF, det är ju för att barn ska få idrotta. Ja. Sen kommer ju elit, tycker jag ju sen. Alltså de som blir elit kommer ju ändå.
Ja, just det. Ja, jag är med. Vad tycker du att du är bäst på då?
Att läsa människor.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Ja.
Och anpassa efter deras nivå och förutsättningar.
Ja. Och vilka åldrar är det du passar, ditt ledarskap passar bäst med? Är det de yngre eller är det de äldre? Eller?
Nej, jag tycker jag funkar med alla.
Ja.
Faktiskt.
Ja, jag är med. Du har ju också varit med på vissa resor, va, med regionen.
Ja.
Berätta lite hur din bild är av tennisen i, eller den norrländska tennisen.
Ja.
Prata kanske lite med tävlingsbiten nu då.
Ja. Ja, alltså nu tycker jag på senare år har vi ändå fått upp en rätt bra nivå, alltså på flera. Om man pratar Sverigemässig, Sverigenivå liksom. Sen annars har vi ju det tufft med våra avstånd. Så är det ju. Alltså för att få motståndet så måste vi ju åka söderut. Och bor du då uppe i Luleå så har du ju 10 timmar liksom ner till Stockholm. Bara det.
Ja, det
är en bit. Ja, och hur långt den är till Båstad, det vet jag inte ens hur många timmar det blir från Luleå till exempel.
Nej.
Så det är ju den största utmaningen, men jag tycker ju att det ser ljusare ut nu faktiskt.
Okej. Hur då, att det fler kommer fram eller?
Ja, och sen har vi ju fått, ja, men uppe i Luleå har vi fått en tränare, Alexandra, som har börjat för några år sedan. Hon har fått fram många duktiga tjejer framför allt. Mm. Och där uppe var det ju ingen verksamhet innan henne. Så att det kommer ju lite mer och mer. Det är några nya som har flyttat upp liksom och börjat dra igång olika verksamheter i klubbar. Och...
Ja.
Ja,
just det. Jag är med. För avstånden kan man inte göra så mycket åt.
Nej. Nej, det är bara att gilla läget.
Ja. hur har du upplevt när du har varit iväg på tävling och så neråt land? Var ligger era spelare liksom, vad är det som skiljer liksom? Kan man säga något så? Jag förstår att det är väldigt individuellt så här.
Ja, det är det ju, men mycket tycker jag kan ju vara attityden. Vi kommer lite och ursäktar oss.
Och inte spelarna?
Spelarna kanske inte riktigt tror på sig. Det är ju en tuffare attityd söderut.
Mm.
Och det är väl för att de måste ju hävda sig hela tiden. Både i sina klubbar och i regionerna. Och då blir det ju... De är ju tuffare från början.
Ja.
Så där måste vi ju bli bättre.
Okay.
Alltså skulle vi tro på oss så skulle ju, tror jag, vi få bättre resultat på banan också.
Ja.
Mera.
Ja. Just det. Tjena. Hur ska man kunna hjälpa dem med det då?
Ja, det vill försöka.
Hur ska
tränarna
jobba
med det? Ja, det är väl mycket, alltså, prata också om det kan jag ju tycka. Mm. Och sen är det ju, du måste ju ut. Du måste ju neråt. Du måste neråt tävla.
Mm.
Det är det ju.
Ja, för att liksom bli mer van vid det.
Ja, precis. Ja, åka på större tävlingar oftare och ja.
Men tänker du att det är regionens uppgift att göra ännu fler sådana resor tillsammans? Eller är det varje klubbs uppgift? Eller är det upp till spelarna själva? Eller?
Ja, alltså vi från regionen kan ju göra en del.
Mm.
Men det går ju inte att åka på hur mycket som helst.
Nej.
Och det blir ju... Ja, klubbarna är också svårt, för du har en hel annan verksamhet att sköta också.
Ja.
Så att då blir det väl tränarna.
Ja.
Eller alltså föräldrarna och den enskilda spelaren.
Just det, just det. Jag är med. Det blir lite, vi har ju pratat lite innan här, Anneli, så det blir lite ledande fråga här. Men hur upplever du liksom att... övriga spelare i Sverige liksom ser på spelare från Norrland? För man får ju, vi behöver inte liksom hymla om att ofta så får just norrländska spelare en del stryk så här, i lagtävlingar och så
vidare. Ja. Nej, det är ju det som jag upplevt är ett stort problem i Sverige. Att det har förekommit mobbning, rent ut sagt har det ju. Dålig attityd, glåpord när norrspelare går förbi.
Ja, ja. Det var ni får göra. Hur har spelarna tagit det då när andra har liksom retat dem?
Ja, de äldre, de påstår ju att de inte bryr sig. Mm. Men det tror jag att de gör innerst inne. De yngre, de förstår ju inte. Alltså, de förstår inte varför säger de så här om oss. Då blir det ju mer från deras sida.
Ja.
Och ja, innerst inne så tar de ju åt sig och blir ledsna.
Ja. Det... För som du nämnde så här, mobbning är ju ganska starkt ord ändå så.
Ja.
Ja, men det är så du upplevt det?
Ja, det är det.
Ja. Hur har andra ledare liksom approachat det då? Eller jag antar att du har sett det här liksom hända då?
Ja. Ja, alltså det var ju en incident i Båstad. Och då hade vi ju, när vi hade tränarmötena så samlade vi ju och så tog vi upp det här. Och... ja, de säger ju att de ska prata med spelarna.
Ja.
Men ja, sen om det görs är ju en annan fråga.
Nej. Har du pratat med folk om det? Eller andra ansvariga personer?
Ja, det, jag menar, vi hade tränarmöte så var ju förbundet med på de mötena.
Mm.
Och känner väl inte riktigt något jättestort stöd.
Nej.
Utan det var ju mer att ja, men då kanske ni inte ska skicka sådana spelare. Som håller den nivån.
Okay.
Medan jag anser att ja, vi har uttagningar lika väl som alla andra regioner.
Ja.
Och de har, även fast man kanske inte är lika bra som Halla så har man ju rätt att vara där.
Ja,
utan att bli mobbad och retad.
Mm. Okay.
Och även att jag upplevde ju även att vissa från förbundet hängde på. Liksom ja. Själva att...
Okay. Ja. Hur reagerade du då?
Nej, jag blir förbannad. Det, och det, den, även den andra ledaren från norr röt ju ifrån liksom. Och att nu får ni er. Men jag har ju velat haft en ursäkt. Men det har vi ju inte fått.
Det var några år sedan eller?
Ja, det är några år sedan. Mm.
Vet du om det har blivit bättre eller om det har upprepats efteråt? Har du någon koll på det?
Nej, det har väl blivit lite bättre för då tog de ju fram det här... men för det var ju andra incidenter med, under Pirres och Sofias för något år sedan. Att de skulle skriva under det här kontraktet av varje spelare. Okay. Om hur man uppför sig både liksom mot ja, sponsorer och andra spelare och allting.
Ja.
Men vad jag förstått så har det lite stannat upp där. Att det där kontraktet aldrig har blivit färdigt och att det efterföljs inte riktigt.
Okay.
Sen är det ju jättebra att de tar upp det och det är en bra idé. Men det kanske är dags nu då att sätta dig till verk och köra igång ordentligt.
Ja, just det. Ja, verkligen. Är det här liksom, tror du, är det en större fråga liksom, alltså en attitydsfråga generellt bland juniorer eller är det enstaka individer som kanske har liksom gått för långt?
Nej, jag tror det är inom svensk tennis tyvärr.
Okej.
Okay. Att det är lite attityd som måste förändras.
Och det är egentligen varje klubb då som ska jobba med det här också?
Ja, det är klubb, region, förbund, allting.
Ja. Hur jobbar du med det i din klubb?
Jag sa någon sån där självklar grej gör jag inte, men alltså jag tolererar ju ingenting. Och där tror jag ju att det är en fördel att vara kvinna, för jag ser minsta lilla som, drar, alltså som kan bli någonting.
Ja.
Vi säger som tjejer, där kan det oftast börja med en blick.
Ja.
Den blicken ser jag.
Ja.
Medan kanske en manlig tränare kanske aldrig hade sett den där blicken.
Nej.
Så jag tar det ju redan där.
Okay.
Och att vi hade för några år sedan ett gäng med tjejer som spelade. Och då var det liksom, då parade de ihop sig snabbt själva. Ja, det slutade jag ju med direkt, det fick de ju inte göra. Och så var det ju någon gång att det var någon som blev utanför flera gånger liksom när de gjorde så där. Så då samlade jag alla tjejer. Och då satte sig ner och pratade om det. Och sen var det slut med det. Det var aldrig något problem.
Okej.
Nej, och sen har vi, eftersom vi är en liten klubb, så är det ju, vi får ju blanda åldrar hejvilt för att få, det är ju bara efter spelnivå vi måste gå efter. Så vi kan ju ha en 9-åring som spelar med en 16-åring till exempel.
Ja.
Vilket också gör att de respekterar och accepterar varandra. Och så lappar ju träningarna liksom när träningen efterkommer. Ja, men de får ju liksom gå ut och sätta sig på banan innan deras träning börjar och titta om de vill.
Ja.
Och ja, men då blir det att, ja, men då lär ju de känna varandra också där i träningsbytet.
Ja.
Och just därför det kan vara liksom en grupp där de är tävlingsspelare och nästa grupp kanske kommer sådana som bara är där och spelar en, två gånger i veckan.
Mm.
Men då lär ju de också känna varandra. För vips så visste sig att nej, men de gick ju på samma skola.
Ja.
Eller hade tyska tillsammans och allt vad det är.
Just det.
Och fysträningen vi har, då får ju alla komma.
Ja.
Och där är det ju även bara de som kanske spelar lite grann och de som tävlar mycket som går.
Ja, så det
samsas. Ja, precis.
Mm. Mm.
Så att vi delar ju inte upp dem och det är ju, tror jag, en stor fördel.
Ja, just det. På de aktiviteterna man kan då? Eller, för jag tänker att på banan är det ju lite...
Ja, jo, det är det ju.
Ja.
Men just att vi blandar åldrar också, mm, alltså så...
Just det.
Blir det också mer att man accepterar varandra på ett annat sätt.
Ja, jag förstår. Jag förstår. Jag är med. Har ni pratat om det här inom regionen här uppe?
Ja, det har vi.
Ja. Vad sägs då?
Ja, nej, men alltså, vi tycker ju att det är tråkigt och vi har ju pratat om det. Och sen så vart det ju då snabbt efter den ena händelsen så kom ju det här med kontraktet då. Och då sa vi, ja, men vi ger dig ju en chans då. Och ser hur det blir.
Ja.
Och då har ju de ledarna som har varit iväg nu senast, det har jag ändå tyckt att det har varit bättre.
Okay.
Så att, men vi var ju nära på en skrivelse till RF man gör det till. Är det väl.
Okay.
Så det har ju varit väldigt nära på att gå dit.
Okay.
Och då är det ju de som kontaktar förbundet i sin tur.
Ja, okej. Okay. Okay. Ja, får se om det blir bättre nu då. Helt enkelt.
Ja. Jag hoppas det.
Ja, tror du det?
Ja, alltså på sikt. Men det kommer ta tid. Mm. Det kommer det. Det kommer ta väldigt lång tid.
Okej.
Okay. Tror jag.
Ja, det är ju sorgligt om det är på det sättet. Att man ser ner på varandra.
Ja.
Verkligen. Vi sitter ju nu i Kramfors, Anneli.
Mm.
Och i Kramfors så har man ju haft otroligt mycket tävlingar genom åren.
Ja.
Både nationella, internationella och så vidare. Vad tror du det har betytt för tennisen i norr?
Ja, det är ju jätteviktigt, alltså, att få se, alltså, att få möta de här spelarna också, framförallt på ITF-erna.
Ja.
Så har det har varit väldigt viktigt.
Mm.
Så att, ja.
Men det är ju slut på det nu också.
Ja, det är ju det.
Att... Tre banor ska ju bli en bana inomhus,
mm,
och det innebär ju också att det inte går att arrangera tävlingar på samma sätt.
Nej.
Längre. Vad tänker du kring det?
Nej, jättetragiskt. Det är, varenda gång jag kommer hit så tycker jag att det är tragiskt.
Ja.
Men sån fin anläggning som vi har ligger centralt egentligen i norr. Och det skulle kunna vara hur bra som helst här.
Ja.
Och nu ska allting försvinna, ja, egentligen.
Bara kort liksom... kort om det, eftersom du bor här i Kramfors, ja, också. Vad beror det på?
De har ju inte haft beläggning i klubben. Och sen vad jag förstod det så har ju kontraktet löpt ut då. För det är kommunen som äger hallen.
Mm.
Och då stod ju padden och knackade på dörren. Hade ingen lokal och likaså taekwondon. Och då har ju taekwondon över 200 medlemmar.
Mm.
Ja, vad ska kommunen göra? Det är klart att när då tennisen kanske bara har 10 medlemmar i stan här. Ja, men då måste ju... Kommunen vill ju att det ska vara beläggning, att det ska användas.
Ja, ja.
Sen tycker de ju också att det är jättetråkigt, för de vill ju att det ska spelas tennis.
Ja.
Men ja, de måste ju få in de idrotterna som det är folk i.
Ja.
Någonstans.
Ja. Kommer liksom folk röra sig mot Härnösand då? Som bor här också, tror du? Eller vad blir följden? Eller slutar man spela tennis helt?
Tyvärr så tror jag de kommer sluta. För så många har det ju inte varit som har liksom spelat så mycket här. Det har ju varit en handfull kanske. Så det är möjligtvis om de då, eller så fortsätter de på sin bana här. Ja, en bana.
Ja, exakt.
Så.
Ja, jag förstår det. Vad tror du, liksom kommer det, ska man säga, blir det en stor förlust för tennisen i norr ändå? Eftersom Kramfors ändå har varit en lite central plats ändå under många år.
Ja, kanske inte just för norrspelarna, för det är många år sedan det har varit en nationell tävling här. Men för liksom de som ändå vill testa på ITF-er så kommer det ju bli en förlust. Ja. Alltså...
Har ju Sundsvall någon tävling?
Ja, jo.
Se var
den andra. ITF-er precis, har ja.
Men, och i Härnösand så har ni ju fler idrotter än tennis hos er också.
Ja,
racket.
Precis. Ja.
Funkar det bra tycker du? Med många idrotter i samma liksom?
Ja, nu har vi ju inte varit ihopslagna så många år. Var det 2021 tror jag vi slogs ihop.
Okej, och det är tennis, det är...
Och badminton framförallt är det ju då. Och sen har vi börjat med pickleball nu.
Mm. Är du pickleballtränare också?
Nej, det är jag inte.
Än?
Nej, du. Jag har inte ens testat det själv ens.
Okej, okej. Men det finns det fördelar med att ha samma idrotter under samma märke?
Ja, det kan väl vara liksom att man blir kanske lite... Alltså klubben blir större, alltså medlemsantal då när badmintonen kommer igång. För de har ju också börjat på noll nu när vi slogs ihop. Men samtidigt måste vi ju anpassa oss efter varandra hela tiden också.
Ja.
Nu är vi ju inte i samma träning i samma hall, utan de är ju i B-hallen då, som det heter, i Öbacka Sportcenter. Men det är ändå det här, de har haft tider inne på ena tennisbanan på torsdagar,
ja,
som nu jag har. Så risken är ju att växer de så vill de ju ha tillbaka den tiden.
Ah, okay.
Ja,
så det blir lite intern konkurrens kanske?
Ja, det kan ju bli det så småningom. Mm. Mm. Det vet vi ju inte än.
Det kan ju konkurrens vara positivt.
Ja, jo.
Man tvingar varandra att steppa upp.
Eller? Ja. Ja, jo. Och sen vi vill ju att folk ska röra på sig, att det ska vara fullt igång liksom. Så
ja,
att...
ja. Men är ni under samma förening? Eller alltså, ni är samma... Ni är samma klubb?
Ja, så det är ju en styrelse över.
Över båda?
Ja.
Okej, okay, jag förstår. Och den styrelsen lyckas se liksom, jämställd på båda idrotterna, eller?
Ja, för det är väl mest tennis kan jag väl tycka, eftersom jag är anställd. Okay. På badmintonen är du en som är ideell.
Ja, okej.
Okay. Så att, men... någorlunda ändå är det väl liksom, de tillgodoser ju badmintonens alltså, behov och så också, försöker liksom att göra som tränaren vill där och sådär, och man,
just det.
Det är mycket fokus på tennisen under styrelsemöten om man säger så.
Jag fattar. Anneli, vi ska ta 5 snabba frågor här.
Oj då. Mm. Ja.
Eller Kramfors?
Men, åh, nu ska jag svara sant. Kramfors.
Ja, det är så.
Ja.
Favorittävling? Svara vad du vill.
Ja, men den vet jag inte alls.
Nej.
Men.
Kramfors-tävling.
Nej. Men då säger jag Våra Open, våran egen. Första helgen, eller
ja,
det beror på hur den ligger, men nu ligger den 6-8 juli, vad är helgen där.
Okej, alla åldrar?
Ja.
Kul.
Mm.
Ska du
själv? Nej, det är lite jobbigt, man ska vara tävlingsledare hela tiden.
Okej. Nästa fråga är, vad föredrar du, spela eller träna? Eller spela eller vara tränare?
Var tränare idag i alla fall.
Damtennis eller herrtennis?
Domtennis.
Träna tjejer eller killar?
Nej, tjejer.
Tjejer, är det för att du har dem tjejer?
Ja, de lyssnar lite mer. Okay. Killar ska alltid testa själv och hålla på. Det är jättebra i sin sak, men tjejer är lite lättare.
Tjejer lite lättare.
Ja.
Ja. vi framme vid lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna.
Ja.
Vad försöker du bli bättre på just nu?
Som tränare menar du?
Ja, jag får ju inte svara vad du vill, men vad vill det jag tänkte mest?
Kanske. Ja. Ja.
Eller är du komplett?
Nej, eller? Nej. Ja, nej, men alltså det är väl få mer, alltså. Jag vill ju alltid, eftersom jag jobbar som ensam tränare, så är ju alltså att få åka på de här regionala resorna är ju jätteviktigt för mig. Eller träffa andra tränare och bara sitta och prata.
Ja, det förstår jag. Ja.
Och det är ju jätteutvecklande för mig. Ja. Alltså, och sen eller åka och kolla på ITF-erna, se. Alltså.
Ja, alltså för att få mer alltså kunskap.
Ja, men lite så. Ja.
Just det. Har du några idéer hur man, vi kan bli bättre på det? För menar, du är inte ensam att sitta som... Kanske ensam tränare i en klubb. Eller där man bara är två stycken. Kanske. Utan det finns ju många, många klubbar där man är färre anställda. Eller,
ja.
Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi hitta fler sätt att dela tankar och inspiration med varandra på?
Ja, men jag tror mycket sitter i regionerna. Alltså, där har vi våra tränarträffar som vi brukar ha 1-2 gånger per år.
Ja.
Och de tycker jag är jättebra. Men då är det, alltså, när vi väl har konferens är det ju rätt styrt. Där skulle jag kunna tycka det kunde vara roligt kanske med en middag på kvällen.
Ja.
Där man bara sitter och snackar.
Just det.
För jag har ju ingen att snacka med. Jag får ju ringa min mamma och pappa om jag behöver snacka med någon liksom. Ja, jo, det gör du ju. Men...
Ja, jag fattar.
Ja, så mycket jobba alltså, inom regionen tror jag på.
Okej.
Okay. För de som är...
Ja, är det fysiska träffar du ute efter liksom? Eller?
Ja. Alltså digitalt är ju jättebra, men det är ju svårt alltså, att sitta och babbla.
Ja, det är inte samma sak.
Nej.
Nej, jag är helt med på det. En förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren?
Jag måste ju säga Peter Lindgren, tränaren i Vänersborg.
Ja, jag måste... varit med här i podden kan jag också säga.
Ja.
Ja. Berätta vad du lärt dig av honom.
Ja, men allt egentligen, alltså... Han var ju rolig, alltså, men ändå bestämd. Han kunde mycket.
Ja.
Ja. Men vi hade en bra alltså, connection på något vis. Och det är det jag tycker är viktigt med spelarna.
Ja.
Att
ja.
Man kompar med varann.
Ja, läckert. På region väster då.
Mm, precis.
En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Oj.
Nu ser ut som att du sett ett spöke.
Ja. Ja, men jag tycker ju den här Remember the Titans heter den, va?
Mm.
Den tycker jag är bra.
Den är bra.
Mm. Mm.
Läser du mycket böcker också, eller?
Nej, jag lyssnar.
Du lyssnar på böcker?
Ja,
ah, okay.
Men då är det deckare.
Ja, just det. Klassiskt. Camilla Läckberg.
Nej.
Nej.
Lite mer så här, polisserier och ja, lite mer så.
Banken mer.
Ja, det har jag inte lyssnat på heller, nej, men...
Nej, vi släpper det.
Ja.
svensk tennis största styrka?
Oj. Ja. Den var svår.
Mm.
Faktiskt.
Finns det någon styrka?
Ja, men... Vad kan vi säga där? Ja, men vi... Alltså, alla, på många... Visst, kanske inte i Stockholm och de stora städerna. Men vi har ju ändå... Finns ju tennisbanor att spela på.
Ja. Ja.
Alltså, någonstans så finns det ju en tennisbana, oftast.
Just det. Så du tänker att det är inte är sån anläggningsbrist som du pratar om i vissa delar?
Nej, vissa delar är det kanske det, men inte här uppe.
Nej, jag förstår. Nej.
Och ändå mindre orter, men det finns ju alltså alltid en...
Ja, jag är med.
Ja.
Om vi vänder på frågan, vad är svensk tennis största svaghet?
Ja, alltså ska du nå långt så är många... Alltså vi måste ju gå i skolan i Sverige och det är ju bra.
Ja.
Men det tar ju tid.
Ja.
Det gör du ju ändå.
Just det. Skolsystemet.
Ja, men lite så. De är inte så öppna nu idag. Alltså,
nej.
Nej, men man var ledig. Du får ledig var 5 dagar på en termin eller ett år eller vad det är.
Ja.
Sen får du inte åka mer.
Nej. Det, nej.
Du kan inte få spela. Du får inte spela tennis på idrottslektionerna som vi fick när vi var ung. Liksom.
Nej.
Det är, vissa får ju säkert det, men jag märker ju här nu sant. Det har ju varit tvärnej alltså.
Ja. Ja, precis. Hur har ni samarbete med en skola i Härnösand eller? Alltså något tydligt samarbete?
Nej, inte med gymnasiet så. Alltså det är ju mer så fall med skolan som ligger nära.
Ja.
Som då kommer och har provat på och sådär.
Okej.
Men...
Vi går vidare. Hur har du förändrat ditt ledarskap de senaste åren?
Ja, jag tror jag har blivit lite mildare kanske.
Okej, ja.
Lite mer, ja, men ja.
Lite lugnare? Eller
mildare? Ja, men lite lugnare. Liksom lite mer hittat ett lugn mer, om man säger.
Okej.
Okay. Ja. Och själv liksom, ja men alla ska inte bli proffs. Alla kan inte bli proffs.
Nej.
De vill motionera. Och jag bara, men då måste jag ju acceptera det.
Ja.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips när du började som tränare, vad skulle det vara?
Ja, men det var väl kanske det då. Att alla behöver ju inte bli proffs, för det ville jag ju i början.
Ja,
jag
tyckte det är det som var samma för mig.
Ja. Och det är väl det. Ta det lite lugnt. Alltså, är det någon som vill och kommer bli duktig så kommer den ändå.
Ja, precis. Ja, den är med.
Ja.
Vad gör du om 10 år?
Ja, hur gammal är man då? Jag tänker efter. Jo, men jag tror att jag jobbar som tränare då. Det tror jag att jag gör.
Ja,
ja.
Okej. Okay. Du ser dig själv liksom kvar i yrket.
Ja, det gör jag.
Mm. Kul.
Ja.
Slutligen, vad som helst här nu. Vill du rekommendera någonting?
Ha roligt på banan.
Ja, har du kul på banan? Du har kul på banan.
Ja, jag har kul på banan.
Ja. Hur är den här avvägningen mellan att barnen ska tycka att det är kul, men det ska också liksom vara träning?
Ja.
Måste det alltid vara kul?
Nej, inte alltid. Och det säger jag ju till dem faktiskt också.
Ja.
Men... de måste ju hitta det själv, ja. Många gånger.
Ja.
Att man måste kanske göra den här övningen som inte är så rolig, men att den är väldigt bra.
Ja.
Och det tycker jag att det kommer, alltså det kommer ju oftast i en viss ålder, vid 12-13 där tycker jag den brytningen kommer.
Okay.
I alla fall på de spelarna jag har haft har det varit det.
Ja.
Att då har de liksom insett, jaha, jo men det är ju kanske så, ja.
Ja, jag förstår. Anneli. Superkul att prata med dig.
Ja, detsamma.
Mm, tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig av dina tankar.
Yes, tack själv.
Ja, härligt och uppfriskande med Anneli som verkligen säger vad hon upplever och tycker. Vilket vi vet är så viktigt för att tennisen ska gå framåt. Och inte bara tennisen utan allt i livet ska gå framåt. Det är viktigt med personer som är öppna, ärliga och transparenta. Jag har ju själv ingen aning om vad som har hänt eller inte har hänt och så vidare. Utan det här är ju Annelis version. Men vi kan ju bara hoppas att det tas på allvar. Och att vi får ett bra klimat ute på tävlingar. Givetvis ska ju inte resultat spela någon som helst roll i hur man bemöter och respekterar varandra. Så jag hoppas det här tas på allvar av alla inblandade. Dessutom kul, och jag har hört från flera olika personer vilket oerhört jobb Anneli gör i Härnösand och vilken fart det är på klubben där. Och vi vet ju sedan tidigare vikten av att mindre klubbar lever och verkligen har verksamheter som frodas. Avstånden blir väldigt stora mellan olika klubbar annars, och det kan ju vara just i Härnösand som den nästa stora stjärnan i Sverige växer upp. Och om inte annat så vill vi att så många som möjligt ska få chansen att få testa på och ha kul med tennisen. Så tack Anneli för att du var med i det här avsnittet. Jag vill så här i slutet också lyfta fram min partner House of Bontin och deras redskap Servmastern, som har hjälpt mängder med både juniorer och vuxna att få ordning på servrörelsen. Ni har 10% rabatt med koden baslinjen hos houseofbontin.se, så kika in där. Jag vill också än en gång tacka huvudpartnern Zenis. Gå in på zenis.com för att läsa mer om deras smarta on-court system. tack så mycket för idag. För mer information om tennis i Sverige och i övriga nordiska länder, besök baslinjen.com.